kerran vuodessa soitettiin puhelinsoitto. Joulunaattona vaan oli. Se oli niin tärkeä sitten.
Finns were part of that post-World War II migration.
Tämä on semmoinen palanen Suomeen, mutta niin kuin tässä näet, niin kaikki alkaa olla tuommoisen justiinsa haudan partaalla.
Dokumenterat sänder Lyckolandet Australien i finländska emigranters kölvatten, ett program av mig, Petter Lindberg.
Australia was seen as this kind of sunny paradise, and it was promoted that way because we wanted the labour and they wanted a better future.
På 50-talet sågs Australien som ett soligt paradis med oanade möjligheter. Behovet av arbetskraft var stort och många finländare nappade på anbudet att få en del av resekostnaderna betalda av de australiensiska myndigheterna och därmed en biljett till lycka och framgång. En av dem var Raimo Kauppinen, en ung och nygift bagare från Helsingfors som drömde om ett lite drägligare liv än vad 50-talets efterkrigstida Finland hade att erbjuda.
Kun tultiin tänne, niin 6 viikkoa tultiin laivalla. Siinä oli 250 suomalaista.
En annan som packade familjens tillhörigheter i en koffert och några kappsäckar var Rita Martuccis pappa.
Kun me tultiin, meillä oli 2 matkalaukkua, aika pieniä matkalaukkuja. Ja se kirstu. Ja, ei muuta.
Men vad hade blivit av dessa människor som åkte till Australien med höga förhoppningar och kanske en dröm att en dag återvända till hemlandet Finland? Vad var det som lockade Australien förutom löftet om jobb och värme? I programmet Lyckolandet Australien ska ni få träffa Raimo och Rita och en del andra finländare i Adelaide som värnar om de finländska traditionerna. Men ni ska också få möta en australiensisk författare i Perth som till sin förvåning fick veta att han var 1% finne och därtill en konstkurator vars farfar rymde från ett åländskt fartyg i början av 1900-talet. För det var så som de första finländska emigranterna kom till Australien under den första flyttvågen som inföll för drygt 100 år sedan.
I think mostly people jump ship to see what it was like working on the other side of the world.
Single ticket.
Just a regular?
Yeah.
$3.50.
Många emigranter rymde helt enkelt från sina fartyg, säger Mandy Paul som är chef på Migrationsmuseet i Adelaide. Av äventyrslyssnad eller av någon annan orsak som för släkten kanske förblev oklar. Jag blivit tipsad om att konstkuratorn Vivan Thwaites har en åländsk farfar. Först åker jag till fel Kent Street, men när jag äntligen hittar fram bjuder Vivonne på lunch och valda episoder ur sin farfars liv.
How old is your grandfather?
Oh, in the picture? Yeah. I don't know, just quite old, isn't he?
Yeah, I think so.
Hon börjar med att visa en bild på en ganska dyster man.
And he actually looks happy.
Yeah, was he a happy guy?
I think later on, maybe a bit morose.
Sen får jag se några ungdomsbilder på samma man som aldrig återsåg Åland, men vars hantverkskunnande och vetenskapliga intresse släkten förvaltat med kärlek.
That's my grandfather, Frederick. His father was Alfred. He was a carpenter.
Okay.
So that's when my grandfather was born. in Marby, Ekerö.
September 1903, yes.
And then it goes through the family line here.
Fredrik Grönlund var född år 1903. Fortfarande bodde släktingar på Åland. Människor som aldrig satt sin fot på australiensisk mark, men som uppvisar igenkännbara släktdrag, säger Vivonne.
Oh, well, I mean, the main thing was just how very far away Åland is from Australia. What a massive journey to make. And I think other family members were sent maybe not quite so far away. And I just thought it must have been incredibly traumatic. He was a bit of a loner, my grandfather.
Avståndet från Åland till Australien är hisnande långt och måste ha varit ännu längre för 100 år sedan när Fredrik företog sin resa som skulle utmynna i att han rymde från sitt åländska skepp. Men vad var det då som fick honom att ta detta djärva beslut?
No, I never discussed that with him, and for years I thought it was the war. But later on I found out I was told it was to do with economics. I mean, I'd have to go back in the history books and look at all the dates. But the Russian conscription thing.
Var det kriget, en rysk inkallelseorder eller fattigdomen som fick Fredrik att pröva lyckan i Australien? Eller kanske en kombination av dessa? Det kom Vivonne sig aldrig för att fråga, men Fredrik tillhörde trots allt den exklusiva skaran finländska män som på den här tiden prövade lyckan i ett land väldigt långt borta. Jag har stämt träff med Mandy Paul som är chef på Migrationsmuseet i Adelaide.
The Finns have been a very small minority in terms of migration to South Australia. There's been a very small number of Finns who've come here, more in the post-war period, but often people who did come from Finland, in common with people who've come from Norway and Sweden and Denmark, they were often people who jumped ship, who left their ship when their ship docked.
Let me just make my point by showing you the Croatian exhibition.
Yeah, okay.
Migrationsmuseet har som uppgift att spegla och dokumentera inflyttningen i landet. Också den finländska som tog ny fart efter andra världskriget.
You know, Finland in the 1950s and South Australia in the 1950s would have been like different planets, I think. And some people who came were contracted to work for the government for 2 years, and they could be placed anywhere.
Australien och Finland måste ha varit som två olika planeter på 50-talet, säger Mandy Paul. De som kom hit på tvååriga arbetskontrakt kunde placeras var som helst i landet, bland berg, busch eller öken. Inte så konstigt alltså att många fick en kulturschock. I bakgrunden låg ändå ett skriande behov av arbetskraft och kanske också en tanke om att inflyttningen skulle förbättra landets militära ställning.
After the Second World War, this led to a policy which was called population and or perish, which was this idea that Australia really should be filled up with people, preferably white people and preferably Britons, but people is what they were after.
Det som myndigheterna önskade sig var en stor inflyttning av britter. Men när intresse i moderlandet Sina, där riktade man istället blickarna mot Nordeuropa, där befolkningen var vit och i bästa fall skolad.
The idea was that people from Northern Europe didn't look that different from Britons and that they would be easily assimilated. So the government policy of this period was called assimilation, and that was about to abandon their culturally specific practices and language.
På 50-talet var målsättningen assimilering. De nya invånarna skulle så fort som möjligt glömma sin kultur och sitt modersmål och bli australiensare.
Jotkut lapset aina puhui suomea kotona. muistan sen, että joskus mentiin kylälle ja siellä ne kaikki puhui suomea, että meidän talossa ei. En tiedä miksi.
Hemma hos Rita Martucci talades det sällan finska i början av 60-talet. Föräldrarna talade visserligen finska sinsemellan, men barnen, bland dem Rita, svarade konsekvent på engelska om de blev tilltalade av mamma eller pappa.
Huomenta.
Hello, Rita.
Että, hei, hei.
Rita Martucci kom till Australien som barn år 1959 när hon var 5 år gammal. Av hennes syskon talar ingen längre finska. Men med envishet och ett bevarat intresse för Finland har hon lyckats bevara modersmålet intakt, trots att hon inte bott i landet sedan slutet av 50-talet.
Jo, siellä on semmoinen vanha porukka.
Nej.
Rita har plockat upp mig sin bil utanför St. Peter's Cathedral i Adelaide och kör mig allra först till sin arbetsplats, en lågstadieskola som har ett unikt och genomtänkt program att underlätta flyktingbarnens integration i samhället. Skolbyggnaden i 2 våningar ser ut som vilken modern skolbyggnad som helst. Men inuti möts jag av klasser fulla av invandrarbarn som får hjälp med att lära sig engelska.
Hello everybody.
Tyler, do you just want to...
Så här borde vi ha haft det på 50-talet, viskar Rita, innan hon presenterar mig för klassens lärare och de cirka 15 eleverna i 10-årsåldern med väldigt varierande ursprung.
My name is Ellie, I come from Afghanistan.
My name is Simon, I come from India.
My name is Hodjad, I come from Iraq.
And a teacher.
My name is Mr. Salinas and I come from El Salvador, so in South America. Yeah.
And my turn. My name is Petter and I come from Finland, so yeah.
Vi enas om att Finland ligger väldigt långt borta och att där, i motsats till Australien, är sommar just nu.
And I'll show you on the map where Miss Matuja, do you want to show them where Finland is?
Barnen tittar skeptiskt på mig, men jag intygar att det är sant innan jag och Rita tar farväl av klassen och skyndar vidare. Vi kör hem till familjen Martuccis hus och parkerar utanför.
Jaha, täällä arteet.
Näistä vissiin tämä Irma
oli. I köket gräver Rita fram material som hennes föräldrar sparat. Resedokument, biljetter, middagskort, fotografier och brev.
Ei mitään ei heitetty pois, mutta joskus mä ajattelin, että no kyllä isä oli vähän semmoinen niin kuin minäkin olen sukuvika.
Allt finns bevarat från den stora resan år 1959.
Isä oli vähän semmoinen, että nyt lähdetään, että äitillä ei ollut mitään niin kuin, miten sanotaan suomeksi, she didn't have an opinion. Yeah.
Och så bar det iväg från Österbotten på vinst och förlust.
Joku suru siinä oli. Ei se semmoinen iloinen matka ollut. Ja sitten laivamatka oli vissiin, olisiko se 5-6 viikkoa sieltä Lontoossa vissiin.
6 veckor ombord på en ångare från London till Australien och ovisshet och sorg i bagaget, minns Rita, trots att hon bara var 5 år gammal.
Äiti ja me 4 piti mennä yksin sitten junamatkaan. Gretasta Sydney, Sydneystä Melbourne, Melbourneista Adelaideen. En tiedä, miten äiti jaksoi.
tågresan som Ritas mamma företog sig tillsammans med barnen måste ha varit både tung och känts evigt lång, men nöden och envisheten förde familjen till slut fram till Adelaide.
Jotenkin täytyy olla tämmöinen rohkea, jos lähtee tänne, että semmoinen itsepäinen.
Envishet rådde det inte brist på i den österbottniska familjen. Samma uthållighet och lite reserverade hållning till det nya landet mötte också Rita hos de andra finnarna som slog sig ner på orten.
Oli Leinoset ja sitten Purot ja sitten oli nämä Mäkäräiset ja sitten Nastolat ja sitten...
Plötsligt fanns det en hel liten koloni finska emigranter i utkanten av Adelaide.
Että kyllä tämä on semmoinen, että saa olla siirtolainen. Että kyllä ihmiset ymmärtää, että olette siirtolaisia.
Bland den här gruppen finska emigranter fanns ett behov att träffas, minnas hemlandet Finland och utbyta erfarenheter om det nya landet Australien, där allting, inte minst språket, var nytt och främmande. Svaret på behovet stavades Finnish Hall, en samlingslokal där man firade födelsedagar, årshögtider, idrottade och bjöd upp till dans på samma sätt som man hade gjort på dansbanorna i det forna hemlandet.
No voi tulla ne 6-7 henkeä tänne tulee, ne jos jotkut tulee vähän myöhemmin. Nämä ihmiset ei ennen tavallisesti tule, mutta nythän ainakin mä tunnen kyllä kaikki.
Jag står utanför Finnish Hall och småpratar med Matti Mäkäräinen. Byggnaden är avlång och vit och har varit kyrka innan den blev finsk samlingslokal. I årtionden har den varit i lokala finländarnas mötesplats, precis som nu inför onsdagsträffen, där man brukar prata och spela kort.
No montaks meitä nyt on tai teitä nyt on tänään?
Mä en ole yleensä täällä ollenkaan. Mä tulin ihan sen takia, kun mä yleensä tulin tänne.
Vanligtvis brukar inte Raimo Kauppinen infinna sig på onsdagsförmiddagarna. Men idag står besök från Finland på programmet. Och när han dessutom hörde till jag är från Helsingfors, ja då skinade den 83-åriga stadikunden upp.
Ihan seikkailun mielessä lähdettiin tsiinkaan, että miltä se näyttää. Ja me oltiin täällä Adelaidessa ensin, mutta...
Det var äventyret som lockade Raimo och hans hustru Seija. Och förutom en kort finlandsperiod på 60-talet hade de bott hela sitt liv i Australien och försörjt sig genom att plocka vindruvor, lägga rör eller baka bröd. För i jämförelse med Finland på 50-talet kunde Australien erbjuda betydligt mer än ett liv på sparlåga.
Täällä oli niin paljon siihen aikaan, Suomessa oli vielä semmoista kituelämää se elämä, ja siellä ei kyllä jäänyt mitään säästöä, ja se oli vähän vaikeaa.
Lönen i Finland var så låg att inget kunde läggas på hög, och lagar och förordningar inskränkte individens frihet. I Australien var allt bättre, eller åtminstone annorlunda.
Kun tänne tulee kielitaidottomana ja kaikki asiat on vähän eri lailla tai kokonaan eri lailla kuin Suomessa on. Esimerkiksi tuo yö taivas on ihan erilainen kuin Suomessa. Suomessa on yö, kun meillä on päivä, ja liikenne on vasemmanpuolista kuin Suomessa on oikeinpuolimaista.
Inte så konstigt alltså att många finländare hade problem när språket, måttenheterna, trafiken och natthimlen inte alls liknade det man varit van vid i Finland. Också Rita Martuccis föräldrar hade det svårt i början.
Äitillä oli aina semmoinen homesickness, että se jotenkin päähän. Tai isällä, ei isä, ei se oli ihan saana, tykkäs olla vähän kylällä. Ja kyllä se tykkäs olla täällä. Se oli vähän semmoinen joking, semmoinen ihminen.
Ritas pappa trides förhållandevis bra, men mamman plågades av hemlängtan. Visst drömde man ibland om att åka tillbaka, Men det fanns inga som helst ekonomiska förutsättningar, säger Rita, och minns 70-talets evinnerliga soppmiddagar.
Raha oli se iso juttu, että tiedän tämän näistä kirjeistäkin, kun ne laitti kaikki säästörahat tähän taloon Elisabetissa ja sitten siinä oltiin kiinni.
Että kun oli... Pengarna gick till låneavkortningar och mat och kläder till 5 barn. Man var helt enkelt livegen och rotlös på ett sätt som man knappast kunnat föreställa sig innan man åkte.
So Australia is an extremely multicultural country. One in four Australians has at least one. One of the things that people who migrated here or whose parents migrated here, often when they do go back to their country of origin, there's a sense of rootlessness or not fitting. And sometimes people who attempt to live in both places, so Australia and Italy or Australia and Greece or whatever, feel that actually they don't belong anywhere.
Det är svårt att vara emigrant och ännu svårare är det att försöka leva i två länder samtidigt, säger Migrationsmuseets chef Mandy Paul, och blir ytterst förvånad när jag ser att 50% av finnarna som kommit till Australien faktiskt återvänt.
But 50% is a really high number, and it would be a really interesting project to know why that is, whether people came out not intending to settle, but intending to accumulate some resources and then go home.
Hello, Rachel. Mandy here. How are you going? Pretty well. Is Lindell around?
Finnarna var kanske bättre på att lägga pengar på hög. Och kanske bidrog också den starka sammanhållningen i Australien. Och det att man inte hade så mycket samröre med andra grupper, att man lättare kunde frigöra sig från en ort som ändå bara var tänkt som tillfällig.
It's possible that the Finns were more focused on accumulating resources to use when they went back home, but that would have not been an outcome that would have been desired by the Australian authorities. The Australian authorities wanted people to come here and settle, and you know, preferably young and preferably fertile and preferably, you know, make more Australians. That's part of what the plan was.
Det är fullt möjligt att finnarna var inställda på en kortare vistelse, säger Mandy Paul. Men det var definitivt något som myndigheterna inte hoppades. Staten ville ha fertil och permanent bosättning. Och sådan fick den till exempel i Raumo Kauppinen, som trots att han bott i Australien i 60 år, fortfarande säger sig vara finne.
Suomi aina mielessä on, kyllä se aina on synnymaa, ei mä sitä sano. Ja hyvinhän Suomi on asiansa hoitanut. Siellä aina muistan, että kun vertaa sitten taas Suomen hyviin puoliin, niin olihan sitä Suomessa hieno koulutus ja ei ole korruptia eikä ole paljon mitään. Se on ollut huomioon hieno maa, mutta kyllä kun mä tänne tultiin, niin heti melkein puolella palkka parani.
En god utbildning och avsaknad av korruption listar Raimo Finlands fördelar. Men lönen i Australien har alltid varit bättre, säger han. Finnar som hade rykte om sig att vara orädda, samvetsgranna och duktiga arbetare fick lätt jobb i Australien. Det vet också museikuratorn Lindell Lawton på Maritimmuseet i Port Adelaide.
Now arriving at Port Adelaide, alight here for local bus services. Mind the gap.
Nu har vi hittat fram till Maritimmuseet här i Port Adelaide. Good morning.
Morning.
I had an appointment with Lindell.
With Lindell? Lindell's across the road.
Ah, okay, she's on the other side.
Yeah.
Okay, yeah. I thought this was...
You're here to talk about the Finnish...
I do, yes.
No, I've got to pick up a few things, so I'll suck this, I'll be back here.
Okay, no worries about
it. I locked up all this, so... Thankfully to me, I'll come back.
Hello, how you going?
Almost in, yeah.
You come in, I'll go out.
No, it's all right, I'll come down.
Vi slår oss ner vid ett kafébord utanför museet.
I think they're all always considered good workers, too. I mean, the Germans were considered good workers, the Finns were considered good workers. So, yeah, I think that is the case, absolutely.
I synnerhet finnar och tyskar har ett grundmurat rykte som duktiga arbetare. Men därtill älskar australiensarna berättelser om lite udda och säregna typer.
Australians love the story of someone who does not quite the right thing. So, you know, a lot of people are very proud of their convict ancestry. They're also very proud of their, you know, Finnish ancestors who deserted ship. It shows a little bit of initiative, maybe, and bravery and a sense of adventure. So, yeah, they are. They're really proud of that.
Många är idag stolta över sina brittiska släktingar som deporterades till Australien. Men många med finskt påbrå är minst lika stolta över att ha en gnutta finskt blod i sina ådror. Så som Bella Busto, som jobbar på infocentret i Adelaide och har en farfars far som emigrerade från Vasa på 1880-talet.
My great grandfather came from Finland in the 1880s and he came from Vasa. And so his name was Berg, B-E-R-G. I think you pronounce it like Berg.
Berg.
And so I assume that he was actually of Swedish descent. Swedish Finn, I suppose.
Bella Busto har alltså finlandssvenska rötter i och med denne Johannesberg som på 1880-talet uppvisade ovanlig företagsamhet och tog sig ända till Queensland. Dessvärre finns inga brev eller bilder på Johannesberg bevarade, men minnet om den finländska sjöfararen lever kvar och ger ständigt upphov till stolthet.
How has this affected you having a Finn in your family?
Oh, listen, I'm so proud. I'm like, oh yeah, you know, because Finland always comes up number one on just about everything, you know, education and all those things. And I was going, oh yeah, well, I have Finnish blood, so yeah, I'm very proud of it.
Och minst lika stolt över sitt ursprung som Bella Busto, Yvonne Waits. Vars åländska farfar hade rymt från sitt skepp i början av förra seklet.
I think there's a slightly depressive type genetic stuff as well. We try to do very difficult things.
Fredrik Grönlunds arvsmassa har bidragit med en hantverksskicklighet, en vurm för vetenskap och möjligen också ett visst mått melankoli. Och därtill tillkommer envisheten som förmodligen också är ett åländskt arv.
Yeah, there's definitely a very eccentric, stubborn, different sort of side to people in my family. They try very hard to do things that are really difficult for some reason. I mean, I've done that.
Thanks to my Finnish genes.
Yeah, it is interesting how...
I vår familj är vi envisa. Och tar oss an uppgifter som nästan är omöjliga att utföra. Och det är jag själv ett levande bevis på, säger Yvonne Waits och skrattar gott.
Oh. I don't know what people say about me. I think I'm generally known as being fairly eccentric and odd.
Om man dessutom är lite slug, så kan finskheten faktiskt fungera som en sköld mot en främmande omvärld.
So the genetics did sort of somehow come through.
Te olette vissiin tullut samana vuonna kuin minäkin. Matti on ainakin tullut sinä vuonna.
Joo, me tultiin toista kertaa silloin 59.
Aa, joo.
Oltiin täällä jo 60, eka kertaa.
Järlighetens namn har många emigranter ändå klarat sig alldeles utmärkt trots begynnande svårigheter.
Sä päässyt sinne Suomeen niin vaan heti, kun se 6 viikkoa laivalla on jo pitkä aika, aika ja nyt se kestää joku 30 tuntia, kun sä lennät sinne, niin ei se enää ole yhtään mitään, mutta ja nyt on nämä kaikki puhelimet ja vempaimet, millä pystyt siihen aikaisemmin.
Förr tog det 6 veckor att ta sig till Australien med båt. Idag flyger det på 20 timmar och internet har gjort att Finland aldrig är längre bort än ett klick. Men om det är något som bekymrar Raimo Kauppinen så är det den höga medelåldern bland de aktiva på Finnish Hall.
Useimmat suomalaiset ei enää ole niin kuin tämmöisen seuratoiminnassa, suomalaisten seura. Ne on australialaistunut ja ne on varsinkin täällä Adelaidessa, tämä on niin pientä, että ne ei ole seuratoiminnassa tai Suomi-seuratoiminnassa mukana.
Men en sak kan man ändå glädja sig över, och det är att finskheten och mångfalden faktiskt överlevt i Adelaide. Rita och Raimo blev aldrig britter såsom myndigheterna, enligt museichef Mandy Paul, önskade.
The project of making everyone British, if you like, has failed. And the other project, the multicultural project, has succeeded. Mm.
Den här resan i finländska emigranters kölvatten börjar gå mot sitt slut. Men vi ska ännu uppsöka en person som bara för ett halvår sedan fick veta att han faktiskt är finländare, om så bara 1%. Det är frågan om den australiensiska författaren Robert Drew, som sedan december 2017 värnar om sin finska procent med omsorg och värme.
For a Christmas present, my wife gave me a DNA testing kit for myheritage.com. And after a couple of months, I had to have a swab and all that sort of thing. And after a couple of months, it came back that I was 48% English, 31% Irish, Scottish and Welsh, 19.5% French and 1% Finnish. But the only percentage that was of interest to me and to the family was the 1% Finnish.
DNA-analysen som Robert Drew fått i julklapp visade alltså att han var 48% britt, 31% irländare, skotte och walesare, 19,5% fransman och en hel procent finne. Ett nog så överraskande besked som gjorde hela familjen upprymd.
The Finnish one had us a bit bewildered because I then looked it up, of course. And the big areas of the big periods of Finnish migration were first of all in, as you would know, in the 1850s to the Victorian gold rush and then a bit to the West Australia.
Robert Drew började leta efter sitt ursprung och fann finska guldgrävare på 1800-talet, förrymda sjömän några årtionden senare och arbetssökande finländare efter andra världskriget. Men allting pekade ändå på skandinaver som härjade och plundrade i England under vikingatiden. Och det var absolut något att vara stolt över, tyckte Robert Drew, och började läsa på om Finland.
So then I went to Wikipedia and Google and everything and looked up what I could. And I was interested to find out, because I was quite ignorant of it, that there had been quite big waves of Finnish migration to Australia. And because a lot of my novels.
Till sin egen förvåning mötte han berättelser om finska sjömän och guldgrävare. Berättelser som påminner om många av hans egna historiska romaner. Men i övrigt har hans liv nog inte förändrat sig i någon större grad. Fast precis som Yvonne Tweit så kan ju Robert Drew numera hänvisa till sitt finska ursprung och hävda att det är den som får honom att bete sig illa eller dricka för mycket.
Well, I'll use it as an excuse now. certainly use it as an excuse. I'll say, it's not my fault. It's the Finn in me making me do it. That's not a bad idea actually.
Och därmed slutar sig den finska cirkeln i och med att Robert Drew planerar att resa till Finland. Rita Martuccis pappa ville bli begraven i Österbotten trots att han hela sitt liv hedrat att Australien var ett bättre land än Finland.
Monta varmasti täällä Australiassa, ketkä sanoo, että ne on vienyt tuhkat takaisin sinne mun juuret. Yeah.
och Raimo Kauppinen, stadin kunde i själ och hjärta, ville prompt bjuda mig på bastu efter att vi träffats på Finnish Hall.
Monella suomalaisella on sauna siellä kotona ja ne useat on pärjännyt aika hyvin.
Du har hört Lyckolandet Australien i finländska emigranters kölvatten, ett program av mig, Petter Lindberg. För ljuddesignen stod Johan Hellman och producent var Staffan von Martens. I programmet medverkade Raimo Kauppinen, 83-årig pensionerad diversearbetare som utvandrade första gången till Australien på 50-talet. Rita Martucci, lärare som kom som barn till Australien år 1959. Vivonne Thwaites, konstkurator vars åländska farfar rymde till Australien i början av förra seklet. Mandy Paul, chef för Migration Museum i Adelaide. Lyndall Lawton, museikurator på Maritime Museum i Port Adelaide. Och Robert Drew, australiensisk författare bosatt i Perth, en man som till sin egen förvåning upptäckte att han var 1% finne.